Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
En frilansjournalist i Makedonien har det kämpigt att sälja in sina texter. Men plötsligt börjar det hända saker i hans lilla stad och karriären tar fart. 1998 hålls ett sommarläger i nederländska Brunsommerheide. En pojke försvinner bort från de andra deltagarna och hittas snart död. 1966 får några blivande sjuksköterskor oväntat besök i sitt gemensamma hus. En man med jaktkniv och pistol tvingar dem att sätta sig i en ring. Sen binder han deras händer och fötter. Bara en av de unga kvinnorna överlever natten. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans specialavsnitt ska du föra om flera mord som har skett utanför Sveriges gränser. Vlado bor i den lilla staden Kikevo i Makedonien. Han har tidigare jobbat som journalist på en dagstidning men blev uppsagd på grund av att cheferna tyckte att han skrev för gammalmodigt. Trots det stora bakslaget vägrar han ge upp sina journalistdrömmar och börjar frilansa istället. Den trygga månadslönen är därmed försvunnen och hans försörjning hänger istället på att han lyckas sälja in texter och material till tidningar och radiokanaler. Men i en stad med knappt 20 000 invånare är nyhetstorkan ofta närvarande. Och de stora uppslagen som man kan sälja dyrt lyser med sin frånvaro. Även hans inkomst. Men så plötsligt börjar det hända saker i den lilla staden. Stora saker. Hemska saker. Saker som människor vill läsa om och som Vlado därmed kan skriva om. Allting börjar med ett mystiskt försvinnande. En äldre städerska försvinner spårlöst. Ingen har sett eller hört någonting. Och det finns egentligen inga svar att ge, men däremot en story att täcka. Vlado hör av sig till en stor nyhetstidning i Makedonien. Han är en klockren man för jobbet. Med tanke på att han bor i staden och känner till både platsen och människorna som bor där. Så han får uppdraget att rapportera om fallet. Men kroppen hittas aldrig. Så vad som har hänt kvinnan förblir ett mysterium. Och till slut finns det inte så mycket att skriva om. Men några månader senare händer någonting mer. En till kvinna försvinner. Och i början av 2005 hittas hon. Död, naken, våldtagen och strypt. Hon är invirad i en telefonsladd och plastpåsar. Vlado säljer in storyn till den stora dagstidningen direkt och bevakar utredningen. Hans uppgift blir att intervjua så många människor som möjligt i staden. Och eftersom han känner till de flesta är han rätt person för jobbet. Runt nyårsafton året därpå verkar fallet ha fått sin lösning. Två unga killar bryter sig in hos en äldre man. De är berusade och kanske även påverkade av droger. Deras tanke var att råna mannen. Men det hela spårar ur och det slutar med att de torterar och mördar honom. Polisen tycker sig se stora likheter mellan det här mordet och mordet på den äldre städerskan och misstänker att killarna har begått båda morden. Vlado bevakar rättegången på plats och lyssnar på vad de åtalade har att säga. De erkänner mordet på mannen men menar att de inte har någonting överhuvudtaget med mordet på städerskan att göra. Trots det bestämda nekandet döms de för båda morden. Straffet blir livstidsfängelse. Vlado skriver i tidningen att han bestämt tror att de unga männen är skyldiga och att de gav ett skuldmedvetet intryck under huvudförhandlingen. Fallet är avslutat och utredningen stängd. Men trots att två personer, utpekade som dubbelmördare, sitter bakom lås och bom är hemskheterna inte över. 2007 ska en äldre kvinna gå och handla lite bröd och smör i en matbutik i närheten av sitt hem. Men hon kommer aldrig fram. På vägen dit händer någonting och kvinnan försvinner spårlöst. Snart hittar polisen en kropp. Kvinnan är mördad, våldtagen och strypt med en telefonsladd. Teknikerna säkrar DNA som de även hittade på den andra fyndplatsen. Vlado ringer tidningen och säger att det här är stort. Han tror att det här mordet innebär att fel personer har blivit dömda och att det i själva verket går runt en serie mördare i staden. Tidningen nappar direkt och låter honom skriva om rädslan i Kijevo. Vlado är på toppen av sin karriär. Han säljer artikel efter artikel och gör sitt namn känt. Ingen annan journalist lyckas komma så nära människorna i staden som honom. Han knackar till och med på hem hos anhöriga för att få citat. Och än är mardrömmen för invånarna inte över. Våren 2008 får en kvinna ett samtal. Det är hennes vän som ringer, som precis hört på radion att kvinnans son råkat ut för en olycka. Hon lämnar hemmet på en gång och tar sikte på sjukhuset. Men på vägen dit blir hon mördad, våldtagen och strypt med en telefonsladd. Hennes son hade aldrig varit inblandad i någon olycka. Det hade inte skett någon olycka överhuvudtaget. Kvinnan hade blivit lurad. Vlado börjar skriva direkt. Hans artiklar är utförliga och detaljerade. Lite för detaljerade. Han skriver om saker som bara polisen känner till. Polisen och mördaren. Tidningen som Vlado skriver för får snart ett samtal. Det är polisen som säger att de äntligen får tag i mördaren. Redaktören ringer till Vlado direkt. Men journalisten svarar inte. Han kan inte. Vlado har inte bara skrivit om morden. Det är han själv som utfört dem.
Ja, då vill vi välkomna er in i ytterligare ett specialavsnitt, hörni. Jag hoppas att ni har haft det riktigt bra så här i jul- och nyårstider och att ni är redo att höra om fler utländska fall. Och precis som förra veckans avsnitt så kommer det här alltså att handla om tre fall som skett utanför Sveriges gränser. Och vi börjar alltså i Makedonien som numera kallas för Nordmakedonien, eller som heter Nordmakedonien ska jag säga.
Först och främst så vill jag be om ursäkt för uttalet på staden som det här handlar om, för den stavas Kijevo. Uttalas säkert inte så, men istället för att chansa och spexa till det så uttalar vi det som det stavas. Det är säkert inte helt rätt egentligen, men det är ju inte heller det viktigaste här. Så det får ni helt enkelt stå ut med. Vi säger Kijevo i det här avsnittet.
Och det här fallet som en helhet, alltså det är ju spektakulärt på så många olika sätt. Dels morden i sig, att flera äldre kvinnor försvinner och sen hittas mördade, våldtagna och strypta i just en så liten stad som det här är. Men att det är en journalist som bevakar morden som han själv begår, det tar ju det till en helt ny nivå. Och jag tänkte att om vi börjar i ena änden och vi pratar om offren så fanns det ju också många likheter där.
Det är alltså en kvinna som försvinner och aldrig hittas och tre kvinnor som sedan mördas. Man misstänker att den första kvinnan även gått samma öde till mötes, men det vet man alltså inte säkert. Men alla de här kvinnorna, de var i 60-årsåldern, de bodde i samma område, väldigt nära Vlado ska vi säga, och jobbade också som städerskor.
Och de mördades alltså på samma sätt. De blev våldtagna och strypta med en telefonsladd. Och man kan ju undra varför han gav sig på just äldre kvinnor och också städerskor.
Och för att förstå det så måste man faktiskt titta djupare in i Vlados privatliv. Vlado hade en ganska problematisk relation till sin mamma och den försämrades när hans pappa tog livet av sig 2005. Och det här året hände väldigt mycket. Strax efter att pappan tagit livet av sig så flyttade Vlados fru och två barn till huvudstaden på grund av jobb. Och sen så dog också Vlados mamma. Och de här kvinnorna som han tog livet livet av påminner väldigt mycket om henne. Hon hade också jobbat som städerska och han kände förmodligen på något sätt att han straffade henne när han mördade de här kvinnorna.
Och man vill ju på något sätt veta mer om Vlado, alltså inte bara om hans privatliv utan hur han var som person, hans personlighet. För han levde ju ändå något typ av dubbelliv med tanke på sitt yrke. Han hade ju i alla fall två väldigt tydliga roller, en roll som journalist och en roll också som mördare.
Och en tredje roll också egentligen. Han var ju även familjefar och det är det här som blir så konstigt. För man tänker på något sätt att en mördare bara är en mördare, att den inte kan ha en trevlig och fin sida också. Och grannarna beskriver honom förvisso som ja, men egen och lite svår sådär. Men alla andra i hans närhet är i chock när de får veta vad som har hänt och kan inte ta in att det här är sant. Han hade en stor vänskapskrets och vännerna beskriver honom som lugn och tillbakadragen. Och frun säger också att han var väldigt tyst och försiktig och att de hade haft ett jättefint äktenskap. Enda gången hon hade sett honom arg var när de bodde hos Vlados föräldrar. Och då riktade han ju ilskan mot dem. För kollegorna blir också det här väldigt, väldigt konstigt såklart. De har ju diskuterat och pratat väldigt mycket om de här mystiska morden med honom utan att ha en aning om att det var han som var mördaren.
Och det första mordet trodde man ju till och med var löst när man fick tag i de här unga killarna. De dömdes ju för det och det var ju alltså en helt felaktig dom.
Ja, och det fanns faktiskt misstankar om att kriminalkommissarien som hade hand om den här utredningen ska undanhållit viktiga bevis som visar att killarna var oskyldiga. För eftersom de inte hade begått de här morden så borde ju sådana bevis ha funnits.
Och samtidigt så var det ju Vlado som rapporterade om just den här rättegången. Han satt på pressbänken trots att han visste att hans plats egentligen borde ha varit på de åtalade stolar. Och det var ju hans uppgift att bevaka allt som hade med de här försvunna och mördade kvinnorna att göra. Men en stor anledning till att polisen fattade misstanke om Vlado, det var ju också just det han skrev, alltså hans artiklar. Han lyfte fram detaljer som ingen annan än polisen visste om, som de medvetet inte hade delat med sig av till journalister, vilket ofta är ett medvetet val som poliser gör under en utredning. Och ändå så kände han till de här detaljerna, och det var ju såklart väldigt märkligt från deras perspektiv. När man känner till hela sanningen så är det ju dock inte alls så märkligt att han visste det.
I The Guardian så lyfter de fram ett utdrag från en av artiklarna som Vlado skrev i tidningen Nova Makedonia. Och när man läser det så förstår man verkligen hur absurd hela den här situationen är. Han beskriver rädslan som människorna i staden kände samtidigt som man då vet att det är han själv som faktiskt orsakar den. Och han döper också mördaren, alltså sig själv, till Kikevo-monstret.
Sen tar han ju också det här till en helt ny nivå när han dessutom knackar på hemma hos de anhöriga och sätter sig ner och intervjuar dem. Pratar med sina egna offers familjer. Och det gör mig så väldigt fundersam på vad han kan ha känt i de här situationerna. Kallar den så, det kan man nog inte vara.
Nej, och i dokumentären så berättar en av de anhöriga som Vlado hälsar på att han gått in och sen sagt, vad är det för varelse som kan ha gjort något så hemskt? Och förutom detaljerna i artiklarna som avslöjade honom var det faktiskt just en anhörig som hjälpte polisen att lösa gåtan. En syster till en av kvinnorna fick nämligen se en bild på platsen där kroppen hittades. Och på den här bilden i närheten av kroppen såg hon några klädesplagg som hon kände igen. Hon hade sett Vlado ha dem på sig. Och hans DNA hittas också på fyndplatsen sen. Men han hade inte begått morden där utan det visade sig att han mördat och våldtagit sin offer i sina föräldrars sommarhus.
Mm. Och vi ska snart lämna det här fallet men först ska vi prata om hur allting slutar. För till skillnad från de flesta andra fall så slutar ju inte det här med en dom utan det slutar i häktet.
Ja, Vlado sitter häktad med några andra fångar i väntan på rättegång. Men det hinner inte bli någon rättegång utan han hittas död innan dess. Vid toalettstolen i den här cellen så fanns det en hink med vatten och det verkar som att han har dränkt sig i den hinken. Under hans kudde så hittar man en lapp där det står I did not commit these murders. Fångarna han delade cell med påstod att de sov när det här hände, att de inte hade märkt någonting och att de sen hade hittat honom död på morgonen. Men det finns såklart misstankar om att det kanske inte var ett självmord, utan att Vlados mord kanske slutade med att han själv blev mördad. Men det vet vi alltså inte och det kommer vi nog aldrig få reda på heller. Och morden han själv var anklagad för dömdes han alltså aldrig för. Det fanns starka bevis som pekade på att han var skyldig, men det hann alltså aldrig utredas färdigt, och det kan vara bra att ha med sig och känna till.
Och nu har det blivit dags att hoppa vidare till nästa fall i det här specialavsnittet. Informationen som ligger till grund för Vlado-fallet kommer från The Guardian, Aftonbladet, MammaMia.com och dokumentären Vlado Taneski, Murder He Wrote. Nu så ska vi till Nederländerna. Sommaren 1998 sätter sig närmare 40 barn på en buss som ska ta dem från den nederländska orten Heiblum till ett naturområde en dryg timme söderut. I Brunsummerheide väntar ett sommarläger där barnen ska få sova i tält, bilda nya gemenskaper, ha roligt och lära sig nya saker. Den 8 augusti tar lägret fart. Barn tilldelar sovplatser och ungdomsledare håller koll på samtliga busfrön. En av pojkarna på plats är 11-åriga Nicky. Där och då så är han som vilken pojke som helst. Men inom kort kommer hans namn vara känt i hela Nederländerna. Den 10 augusti vaknar Nickys tältkamrater tidigt. De ser hur en sovsäck gapar tom och informerar ungdomsledarna. Nicky syns inte till någonstans, och personalen tar snart kontakt med polisen för att få hjälp i sökandet. Ett försvunnet barn är trots allt inget litet problem. Poliser, frivilliga och journalister vandrar över de närliggande områdena, men pojken hittas inte. Dag blir till natt och jobbet påbörjas ännu en gång. Runt 9-tiden på kvällen den 11 augusti hittas han. Men det är inte lättnad eller ilska från oro som väller över dem. Det är fruktan och sorg. Den 11-åriga pojken är död, och det finns tecken som tyder på att han blivit sexuellt utnyttjad. Fallet tilldelas flera utredare som söker både högt och lågt de kommande månaderna. Man granskar fordon som rört sig i området, ungdomsledarna på lägret, och ser över den bevisning man funnit. På Nickys röda pyjamasbyxor hittas en mindre mängd DNA som inte kommer från pojken själv. Poliserna drar i tråd efter tråd, men hamnar gång på gång i återvändsgränder. Då månader passerat minskar antalet utredare, och ett år efter Nickys död löses utredningsgruppen upp. Resurserna behövs på andra håll. I juni 2001 är utredningen aktiv igen. Inte bara det, man har nu också gripit en misstänkt, en 53-årig man. För ett ögonblick verkar det lovande, som om Nickys fall äntligen ska få en lösning. Men bevisningen är inte tillräcklig, och efter bara några dagar släpps mannen fri. 8 månader senare görs ytterligare ett gripande. Den här gången har polisen en 28-årig man i förvar. Mannen topsas, och det görs en jämförelse med det DNA man funnit på fyndplatsen. Det matchar inte, och misstänkt nummer 2 släpps också fri. Under försommaren 2003 rotar den tyska polisen i flera fall som tycks ha en koppling. Mellan 1992 och 2001 har 3 unga pojkar mördats i Tyskland och Frankrike. Omständigheterna, åldrarna och tillvägagångssätten får polisen att ana ugglor i mossen. De kan ha fallit offer för en seriemördare, och om så är fallet kan kanske Nicky läggas till på den listan. När en dokumentär om misstankarna släpps året därpå inkommer flera nya tips. Men på gott och ont så leder det ingen vart för den nederländska polisen. Under hösten 2005 tar en man livet av sig på den plats där Nicky hittats död. Mannen lämnar efter sig ett avskedsbrev där Nickys mord nämns. Misstankar uppstår, men inom kort förstår man att det rör sig om ett missförstånd. I slutet av 2006 hittas flera lappar vid ett monument som satts upp för Nicky. Innehållet tros ha en koppling till fallet, och i början av 2007 grips en 36-årig man. Sannolikheten är stor att han är författaren till lapparna i fråga. Men ytterligare en gång avskrivs misstankarna med ett DNA-test. Nästan 10 år har passerat och Nickis familj står fortfarande utan svar. De vädjar till gärningspersonen att kliva fram, berätta vad det är som har hänt deras son och bror. Men möts av en öronbedövande tystnad.
Då säger vi välkomna in i den andra diskussionen och det andra fallet. Den här gången handlade alltså om en 11-årig pojke som försvann från ett sommarläger i Nederländerna 1998. Ett mord som tar många år innan det får sin lösning.
Mm. Och det är mycket som händer under de här åren. Små saker såväl som stora. Flera spår följs upp, många människor hörs och ett par gripande görs ju till och med. Men tyvärr så leder det ju inte dit som man har hoppats. Och redan 1999, året efter Nickis försvinnande, så går en kriminalreporter ihop med flera affärsmänniskor för att tillsammans utfästa en belöning. Den person vars tips kan ge fallet sin lösning ska få över 2 miljoner svenska kronor.
Och det kan man ju tycka vore ett väldigt starkt incitament till att lämna just ett tips om man sitter på information som kan vara behjälplig men kanske tvekar av någon anledning. Kanske att man vet vem gärningspersonen är och det finns en rädsla där. Eller att man själv drar slutsatsen att informationen inte är tillräcklig. Man kanske såg en bil som körde lite suspekt till exempel men tvivlar på att det faktiskt har något med det hela att göra. Men precis som vi sagt innan så är det ju bättre att tipsa en gång för mycket än en gång för lite. För det är faktiskt polisen som ska avgöra om det är ett relevant tips eller inte. Och inte någonting som tipsaren själv behöver göra.
Och pengar är ju inte heller den enda drivkraften i det här fallet. För redan från början så engagerar ju sig väldigt många i Nickis mord. Det handlar ju trots allt om en 11-årig pojke som borde ha hela livet framför sig. Och som på något så vardagligt som ett sommarläger rånas på allt det. Han blir rikskänd, det sätts upp flera monument för honom, bland annat på torget i hans hemstad och i det här området där lägret hålls. Och det nederländska folket, de vill ju också få en lösning på det här mordet som de från allra första början har följt i tidningsartiklar och även i nyhetsinslag.
Men trots det här engagemanget och belöningen så blir månader till år och fallet förblir olöst. Så då undrar man såklart vad det är som händer under all den här tiden som passerar.
Ja, vid flera tillfällen så riktas ju kritik mot utredningsgruppen i fråga. Familjen ber om en andra bedömning av själva brottsutredningen. Och i mitten av år 2000 så beordras en sån av Riksåklagarnämnden i Nederländerna. En ny grupp tillsätts och man hoppas kunna hitta någonting som har missats tidigare. Men ungefär ett år senare så löses även den här gruppen upp. Och det enda nya som man har kommit fram till då det är att Nicky han har levt i minst 12 timmar efter sitt försvinnande. Och en av de saker som utredningen saknar det är bra teknisk bevisning. Man har en del men dödsorsaken är till exempel något som man inte har kunnat fastställa.
Och i berättelsen vet jag att du sa att det görs flera gripanden mellan 2001 och 2007. Men vilka var de här personerna och varför greps de skulle man ju vilja veta?
Ja, det är 3 personer som grips under de här åren. De första 2 vet vi inte så hemskt mycket om förutom att en var 53 år och den andra var 28 år. Och båda de här avskrevs också relativt snabbt. Den tredje personen, en 36-årig man, tros dock ha skrivit de här lapparna som man hittar vid Nickis monument. Under tiden som han sitter häktad så försöker han också ta sitt liv vid 2 tillfällen. Och när han släpps fri så läggs han in på en psykiatrisk avdelning. Och i slutet av 2007 är han ute i samhället igen. Och runt jul så vandaliserar han ett av de här minnesmonumenten. Han hotar också en polis med en yxa och för allt det här så döms han senare till 3 månaders fängelse.
Men polisen tror alltså inte att han har någonting med mordet att göra?
Nej, precis. Och 2009 så har man hittat ytterligare DNA-spår tack vare nya forskningsmetoder. Det görs jämförelser med de här profilerna som man redan har i fallet, men ingenting ger en matchning. Och utöver de här misstänkta som man har tagit in och topsat, så har man också gjort en annan topsning 1999, där man bad 40 stycken frivilliga att lämna DNA. 35 av de här sa ja och 5 stycken sa nej. Men ingen av dem matchade alltså det som hittats på brottsplatsen.
Och man får också komma ihåg att DNA-tester inte användes i så stor utsträckning på den tiden, utan det är ju något som har blivit större på senare år.
Ja, och det är först i maj 2017, nästan 19 år efter Nickis död, som man bestämmer sig för att också använda DNA i en större utsträckning och göra en större undersökning. Och nu pratar vi om att cirka 15 000 män som bor eller bott i områdena runt omkring ska topsas. Och det handlar om män i åldrarna 18 till 75 år. Och när testerna är klara så har man till och med överstigit den här gissningen och landat på drygt 21 500 personer.
Och det man letar efter i sådana här undersökningar är antingen en fullständig matchning, vilket betyder att man har lyckats hitta gärningspersonen i fråga, eller en matchning som stämmer delvis, och det innebär att man inte har hittat just den personen, men däremot en släkting till honom eller henne.
Och den 22 augusti så får man ju också ett svar som man har sökt efter. Man får en fullständig matchning och man har också namnet på ytterligare en misstänkt, Hannes. Och Hannes, han är 55 år. Han har senast setts till i Frankrike där han har varit och vandrat. Så polisen, de går ut med en internationell arresteringsorder. Och bara 4 dagar senare så kan den verkställas när spansk polis hittar Hannes i ett område som ligger några mil utanför Barcelona. Under september månad så överlämnas han till nederländsk polis. Samtidigt publicerar tidningen De Limburger en artikel som beskriver att Hannes faktiskt har hörts i ärendet tidigare. Dels efter att han hittats vid fyndplatsen efter Nickis död, men också 3 år efter det, då han i ett förhör nämnt att han har dömts för sexualbrott mot 2 unga pojkar.
Hösten 2018 förbereder sig både åklagarsidan och försvaret. Åtal väcks mot Hannes och rättegången inleds den 12 december. Hannes hävdar själv att han inte har dödat Nicky eller haft någonting med hans öde att göra. Men han säger också att han hittat pojken efter hans död, rättat till kläderna och lämnat platsen. Och han menar att det måste ha varit så som hans DNA hamnade där. Åtalspunkterna mot honom gäller dråp, kidnappning och sexuellt övergrepp. Men då undrar jag varför det rubriceras som dråp och inte som ett mord.
Ja, och det beror på dödsorsaken. En expert vittnar i den här rättegången om vad som kan ligga bakom Nickis död och berättar att det kan vara resultatet utav en kvävning där Nickis gärningsperson har hållit för hans luftvägar. Och det behöver inte vara en medveten handling för att ta hans liv, utan det kan ha varit för att tysta den här pojken. Och den linjen väljer domarna också att gå på, så pass att de friar Hannes för dråp, men de dömer honom för Nickis kidnappning och de sexuella övergrepp som pojken utsatts för. Hannes anses också skyldig till brott mot barnpornografilagen. Och påföljden i fallet meddelas först 2020. Hannes får veta att han ska avtjäna 12,5 år i fängelse. Men han och hans advokat väljer att överklaga den här domen. Och i november 2021 så inleds en ny rättegång som faktiskt ännu inte har fått sitt avslut.
Så 22 år tog det alltså för polisen att lösa den här mordgåtan. Och utredningen i sin helhet måste ju ha varit massiv.
Ja, det lades 48 000 arbetstimmar. 375 personer hördes i försvinnandet och vissa av de här flera gånger såklart.
Och Nickis död berörde ett helt land och slutade alltså med 12,5 år i fängelse för Hannes. Men det är som sagt inte helt över än, och om domen kommer stå fast eller inte, det vet vi inte.
Och Hannes heter ju också i verkligheten någonting annat. Informationen i det här fallet kommer från limburger.nl, BBC News och dutchnews.nl. Och med det sagt så ska vi ge oss in i det tredje och det sista fallet för den här gången.
Året är 1966. Det är mitt i sommaren och Chicago kokar. Fläktarna går på högvarv i hemmen för att göra tillvaron någorlunda behaglig. I stadsdelen South Deering ligger tre radhus där flera kvinnor i 20-årsåldern bor. Alla delar samma dröm, att inom en snar framtid jobba som sjuksköterska. Det är det de alla pluggar till och längtar efter. Men natten den 13 juli får ett av husen en främmande besökare. Cora, som är en av tjejerna som bor i huset, hör att det knackar på dörren 4 gånger. Bank, 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 bank. Hon öppnar. Utanför står en man. Han är lång, blond och klädd i svarta kläder. Hans ansikte är fullt av ärr, men ögonen är snälla. Cora hinner inte fråga vad det är han vill. Hennes blick fastnar på det han håller i händerna. En jaktkniv och en pistol. Mannen knuffar in henne i huset och stänger dörren bakom sig. En till student kommer fram för att se vad som står på. Mannen tar tag i båda kvinnornas armar och leder in dem i ett av sovrummen. I och med sjuksköterskeutbildningen har de fått många verktyg för att hantera stressiga situationer. Men de vet inte vad inkräktaren är ute efter eller vad han är kapabel till. Så rädslan kommer smygandes även om de lyckas hålla sig lugna. I sovrummet brukar 3 kvinnor ligga och sova, men de gömmer sig i garderoben. Gömstället fungerar inget vidare. Mannen hittar dem. Han släcker lampan och tvingar dem alla att sätta sig i en ring. Det är pengar han vill ha och han får allt de har. Men tydligen är han ändå inte nöjd. Mannen griper tag i ett lakan som ligger på sängen och skär sönder det i strimlor. Varje kvinna binds i händer och fötter. Ytterdörren öppnas. Det är Gloria som kommer hem. Hon har precis varit ute på dejt med sin pojkvän och är helt ovetande som att hon kliver rätt in i ett skräckvälde. Men när hon går upp för trappan och får syn på hennes rumskamrater som sitter bundna i en ring, förstår hon. Eftersom den okände mannen håller en pistol i handen finns det inget annat att göra än att själv hitta sin plats bredvid de andra. Ytterligare 2 kvinnor kommer hem och kliver rakt in i mardrömmen. Men till skillnad från Gloria sätter de sig inte ner. Istället springer de skrikandes därifrån. Mannen hinner ifatt dem och hugger ihjäl dem innan de hinner ut. Och det blir starten på morden som skulle bli fler. En efter en hämtas de från cirkeln. Sen hörs skrik och efter en stund är det någon annans tur. Cora lyckas åla sig till en av sängarna och trycka sig under. Har hon tur har mannen inte koll på hur många det är håller gisslan. Efter flera timmars skräck blir det tyst. Cora vågar knappt tro att mannen har lämnat huset. Men till slut vågar hon sig fram till ett fönster där hon skriker allt hon har. En studiekompis i huset mitt emot hör hennes vrål men tror först att det är något djur. Det låter inte mänskligt. När ljudet inte slutar tittar hon ut genom fönstret och får syn på Cora. Hon springer ut och frågar vad som har hänt. Herregud, de är alla döda, säger Cora. Kvinnan från huset mitt emot springer in och får direkt syn på Gloria som ligger död på soffan. Bunden till händer och fötter. Snart kommer ytterligare en granne som även hon pluggar till sjuksköterska och kliver in i huset. När de ser sig om förstår de snart vidden av katastrofen. Trots att det är deras klasskompisar kan de inte se vem som är vem. Kvinnorna tar med sig Cora till ett annat hus och ringer polisen. Men de verkar inte förstå allvaret i situationen för det är bara en polisman som kommer dit. Han går in i huset och möts av en syn han sent skulle glömma. Till sin förskräckelse känner han igen Gloria. Han har dejtat hennes syster. I chock försöker han få kontakt med någon via polisradion. Men det är mest svammel som kommer ur hans mun. En radiojournalist som har tillgång till en polisradio lyckas få ur honom adressen och är först på plats. Han lovar att inte röra något och går in i huset. Snart kommer han utspringandes och kräks i buskarna. Som krimreporter har han sett mycket hemskt i sin karriär. Men den här synen var till och med värre än den han mötte efter en flygkrasch. Trots traumat som Cora precis upplevt lyckas hon ge polisen en detaljerad beskrivning av gärningsmannen. Bland annat hade hon sett hans tatuering Born to raise hell, född till att skapa ett helvete. Hennes beskrivning i kombination med fingeravtrycken som hittas på platsen gör att polisen snabbt får fram mördarens identitet. Richard Speck. Snart fanns hans namn och bild på tidningarnas första sidor. Richard, som gömmer sig på ett hotell, förstår att han är efterlyst och försöker ta sitt liv. Han hittas av en vaktmästare och körs till sjukhus där han snabbt får hjälp. En läkare går in för att kolla till hans sår och tycker att mannen känns bekant. När han får syn på tatueringen förstår han varför. Richard ber om vatten. Gav du sjuksystrarna något vatten? Säger läkaren innan han springer ut i korridoren och hämtar en polis som bevakar en annan patient. Richard påstår att hela skräcknatten är som ett svart hål i hans minne och kan inte berätta något om händelseförloppet. Men det kan Cora. Hon svarar utförligt på varenda fråga hon får och hennes vittnesmål resulterar i 133 sidor i förundersökningsprotokollet. Under rättegången ställer sig Cora upp. Hon lämnar vittnesbåset och går fram till Richard. Hon pekar mot hans panna och säger: där är mannen.
Då hoppar vi in i den sista diskussionen. Det här är ju en skräcknatt utan dess like och det går inte ens att föreställa sig, tror jag, vilken rädsla och panik som de här kvinnorna måste ha känt.
Och det gör det ännu mer brutalt, tycker jag, att de får sitta och vänta på sin död. De ser den här mannen gå in i rummet gång på gång och hämta dem en efter en. De hör skrik och de förstår säkerligen vad som händer och vad som också väntar dem själva. Och det tar ju tid det här. De här kvinnorna sitter här, eller den här mannen befinner sig i huset, i 5 timmar. Så man kan bara försöka föreställa sig vad de här kvinnorna sitter och tänker i den där cirkeln. De måste ju känna en enorm dödsångest, tänker jag, för sin egen skull. Och samtidigt får vi ju inte glömma att det faktiskt är deras vänner som dödas en efter en. Så de måste ju samtidigt brottas med en stor sorg över det som de ser.
Och även om man såklart önskar att det var fler som överlevde den här natten, så var det ju också en himla tur att en faktiskt gjorde det och dessutom var så pass stark att hon i efterhand klarade av att berätta om det som de alla hade varit med om. För det är ju en väldigt stor anledning till att Richard kunde dömas för de här morden i efterhand.
Och det här skedde alltså 1966 och det skapades ett nytt begrepp efter den här händelsen, nämligen slumpmässigt massmord. Det hade man inte riktigt varit med om förut på det här sättet, men det här var alltså ett massmord där offren var slumpmässigt utvalda. Richard gick in i huset och försökte döda så många som möjligt utan att egentligen ha något motiv till det. Först vill han ju ha pengar, alltså råna de här tjejerna, och man vet inte riktigt om det var hans egentliga syfte och att planerna ändrades under tiden. Samtidigt tänker jag att han inte gjorde något för att dölja sin identitet och han hade med sig vapen, så någonstans känns det ändå som att det var just det här han planerade att göra.
Och det här var ju inte heller första gången som Richard begick ett våldsbrott.
Nej, han hade ett ganska gediget brottsregister, får man ändå säga. När han begick de här morden så var han faktiskt redan efterlyst i 2 stater för ett annat mord och våldtäkt. Men hans kriminella bana började väldigt tidigt i livet. Han missbrukade alkohol och började utföra småbrott som sen eskalerade. Första gången han hamnade i fängelse hade han misshandlat sin dåvarande fru och han lyckades sen aldrig riktigt få ordning på sitt liv. Jobben fick han inte behålla och han fortsatte begå brott där han behandlade kvinnor illa på olika sätt.
Men om vi backar ännu längre tillbaka i tiden, alltså jag vill ju veta mer om den här människan, inte för att det är trevligt utan för att man på något sätt vill försöka förstå hur det kommer sig att en person som Richard kan göra någonting så här hemskt. Och många gånger så ligger ju också svaret långt tillbaka i tiden.
Det gör ju det och den här historien är inget undantag. Richard föddes 1941. Han var näst yngst i en syskonskara på 8. oftast, och det var en väldigt stor familj som också var religiös. Men hans mamma gav inte barnen speciellt mycket kärlek, utan det var hans pappa som var hans stora idol. De brukade åka och fiska ihop och hade en väldigt fin och nära relation. Men när Richard var 6 år gammal så dog hans pappa i en hjärtinfarkt, vilket såklart tog väldigt hårt på Richard, för det var ju hans trygghet i livet. Och där stod hans mamma, ensam, 8 barn som hon på något sätt skulle försörja. Och det var inte så lätt såklart. Men så träffade hon en man som hon då såg som sin räddning. Den här mannen blev barnens styvpappa, och det är här de stora problemen börjar. Den här styvpappan behandlade barnen väldigt illa. Han var elak mot dem verbalt, så att de inte betydde något, att de inte var värda något och att han ville att de skulle försvinna och så vidare. Och han drack också väldigt mycket alkohol och blev då aggressiv och våldsam. Och det här då smittade av sig på Richard, kan man säga, som själv i tidig ålder vände sig till flaskan och kriminella personer som fick in honom på banan, som då så småningom skulle leda honom till huset där de blivande sjuksköterskorna bodde.
Och om vi återgår till det, så åker ju Richard fast tack vare att han begår en del misstag. För annars är det ju alltid lite knepigt att binda någon till mord där det inte finns den här kopplingen mellan offer och gärningsperson. Och här finns det ju egentligen inte ens något motiv. Men han klantar sig lite, och det tackar ju vi och polisen för. Dels så lämnar han ett vittne, han ser sig inte om ordentligt, och han upptäcker ju inte att Cora ligger under sängen. Men hon har alltså hört och hon har sett allting och kan därför vittna emot honom, även peka ut honom som gärningsperson. Men sen lämnar han ju också fingeravtryck, och det är ju ganska många fingeravtryck som han lämnar, så han är ju inte speciellt försiktig när han begår det här brottet. Och eftersom han redan finns med i polisens register så blir det ju också en snabb matchning i fallet.
Och Cora, alltså tjejen som överlever, är ju iskall när hon går fram och pekar ut honom som mördaren i rättssalen. Och han döms också först till döden. Det bestäms att hans liv ska ta slut genom den elektriska stolen. Men domen kommer sen ändras till livstidsfängelse istället. Och straffskalan ser ju lite annorlunda ut i USA. Så tanken var att Richard skulle sitta i finkan mellan 50 till 150 år. Men så många år blir det inte. Richard dör faktiskt i fängelset när han bara är 49 år. Precis som sin pappa så dör han av en hjärtinfarkt. Det visar sig att han har ett förstorat hjärta och lite andra hjärtfel som alltså leder till hans död.
Och vi har ju pratat förut om att fångar i ett fängelse, de har ju ofta sin egna moraliska kompass, och vissa personer behandlas illa på grund av det som de har gjort och som har gjort att de har hamnat i fängelse från första början. Det här är ju ett fall som jag skulle kunna tänka mig passar in i det, och också göra att Richard som medfånge inte var så omtyckt.
Ja, Richards fängelsevistelse innehåller faktiskt ganska mycket intressanta ämnen som vi skulle kunna ta upp. Dels trivdes han till en början i alla fall ganska bra. Han målade mycket och kanske kände att han fick en vardag som han alltid på något sätt saknat. Men sen så drog han sig undan mer och mer. Men du är ju mer inne kanske på hans relation till de andra personerna i fängelset. Och den är väldigt märklig. Någon lyckas nämligen smuggla in kvinnliga hormoner i fängelset som Richard tar. Så han får bröst och blir sexuellt utnyttjad av de andra. Och det finns teorier om att han kanske gjorde detta för att straffa sig själv för det som han gjort mot de här sjuksköterskorna. Samtidigt så verkar han inte ett dugg ångerfull. Inte när journalister pratade med honom i alla fall. För han sa väldigt kalla saker, som att det helt enkelt bara inte var de här kvinnornas natt och att han njöt av det som hände. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tro i det här läget.
Nej, och jag tycker faktiskt att vi stannar där. Informationen som har använts i det här fallet, det är hämtat från dokumentären Serial Killer Richard Speck, Expressen, The Biography Channel, Pressreader och Britannica.com. Och det här var ju faktiskt allt för oss och det här året. Anledningen till att vi avslutade med 2 stycken specialavsnitt, det var ju för att de här 2 avsnitten skulle publiceras vid jul och vid nyår. Och det är ju helger som är extra jobbiga för någon som har förlorat någon nära. Så vi ville inte ta upp fall från Sverige och tänkte att det passade bra att göra två avsnitt om fall utomlands som ni dessutom har efterfrågat, så vi hoppas att ni har uppskattat dem.
Men nästa år så är vi alltså tillbaka med vanliga avsnitt om svenska mordfall. Men ni får jättegärna berätta vad ni har tyckt om de här specialavsnitten. För är det så att ni har gillat dem, så skulle vi ju kunna göra en säsong kanske nästa år om fall utanför Sveriges gränser. För det har faktiskt varit väldigt kul, tycker jag i alla fall, och väldigt intressant framförallt att frångå vårt vanliga format lite grann och göra något som är lite annorlunda, men som ändå andas mordpodden. Men det är ju för er som vi gör den här podden, och vi vill såklart göra avsnitt som ni vill lyssna på, så lämna gärna lite feedback så vi vet om vi ska satsa på några fler såna här avsnitt eller inte nästa år.
Och med det så vill vi bara tacka för det här året som har varit och hoppas att ni vill följa med oss även in i nästa. Så tack så jättemycket för oss, hörni, och vi hörs.
Du har hört Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Strömqvist och Linnea Bolin. Tack för att du lyssnar.